Temat trons kraft väcker ju en rad olika associationer hos oss. En del av oss kanske tänker på de gånger då tron har varit just den där kraften som har gjort att vi har lyckats åstadkomma något som vi har hoppats på, som har hänt och gått i uppfyllelse. Man kanske tänker på Jesus som kunde åstadkomma mirakel och återuppväcka döda. Och det är lätt att tänka på tronskraft som enbart positiv. Men när tronskraft har en tveksam grund, då kan det bli farligt. Då kan man börja associera till alla religiösa konflikter och krig, där tron sägs ligga till grund för det elände som utspelar sig på så många platser världen över. Och det finns ju ett sådant exempel, till exempel i Knutby församling, där tronskraft till slut fick så otänkbara konsekvenser som det inte finns någon som helst kristen grund för. Det här spåret hade jag lätt kunnat gräva ner mig, men det får bli en annan predikan. Tronskraft har som sagt många sidor. Och det innebär att när man ska predika utifrån det här temat så måste man välja ett spår. Men jag vill inte göra det utan att först ha sagt att det naturligtvis finns många spår att välja. Och jag är väldigt ödmjuk inför detta faktum. Jag ska börja min predikan med att läsa dagens evangelietext som idag är hämtad från Markus kapitel 2, vers 1-12. Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Och eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder förutom Gud?" Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem." Och mannen steg upp. Han tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa: "Aldrig har vi sett något sådant." Den här texten, den finns också hos Matteus och hos Lukas. Och de här tre evangelisterna, de har ganska många berättelser om Jesus gemensamt. De kallas ibland också för synoptikerna, för att de i hög grad berättar om samma händelser i Jesu liv. Och ofta också i samma ordning. Och så använder de liknande formuleringar, även om det finns skillnader naturligtvis. Men det kan vara ganska intressant att studera de där skillnaderna. Matteus text till exempel är bland annat kortare och saknar beskrivningen av hur männen gör hål i taket för att fira ner den lame. Men den finns däremot att hitta hos Lukas. Men det alla de tre synoptikerna har gemensamt i just den här berättelsen om den lame mannen är att de berättar om kärnan i händelsen. Och den kan kanske sammanfattas så här: mannen får förlåtelse, han blir botad och Jesus anklagas för hädelse. I Johannes evangeliet då, som man förmodar skrevs senare, skiljer sig ibland tydligt från synoptikerna. Johannes berättar också om händelser som inte finns hos de andra tre. Jag har under den här veckan ägnat mig åt att närläsa evangeliernas skildringar av Jesus när han gör helande under i tronskraft. Och när tronskraft bidrar till mirakel och häpnadsväckande omöjligheter. I de flesta av berättelserna i Matteus, Markus och Lukas så beskrivs det att sjuka eller behövande själva söker upp Jesus för att få hjälp och bli helad. Eller så tar andra människor dit sjuka för att Jesus ska hela dem. I Matteus 4:23-25 står det så här. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna. Förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, fallande sjuka och förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom. Folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. I berättelsen om när Petrus svärmor botas från feber, en berättelse som finns beskriven hos Matteus, Markus och Lukas, så står det att efter att hon har blivit frisk och stigit upp så för man flera andra sjuka till honom för att han ska bota dem också. När en spetälsk möter Jesus och ber om att få sin hälsa tillbaka så helar Jesus och gör sen kanske någonting som är lite oväntat. Han ber mannen att inte berätta det för någon annan förutom prästerna som då skulle få ett vittnesbörd genom honom. I Markus version av berättelsen talar ändå mannen om det för alla, och det står att Jesus får stanna ute i ödemarken för att så många människor sökte sig till honom. Ett liknande exempel finns att hitta i kapitel 8. Då botar Jesus en blind man som har blivit förd till honom. Jesus tar med honom ut från byn, botar honom och uppmanar honom sen att inte gå tillbaka till byn. Och jag kan inte låta bli att undra, varför gör Jesus så? Men som är mycket annat när vi undrar något här i livet så har vi en bok som leder oss till många av svaren, och det är Bibeln såklart. Och i Matteus 8:18-22 står det att han far över sjön för att vila. Och i Markus 1:35-38 står det: han söker sig till en enslig plats. I Lukas 4:42-43 berättas det återigen om att Jesus söker sig till en enslig plats efter att ha botat Petrus svärmor, och folket börjar leta efter honom. Men han ger ett svar till sina lärjungar som frågar varför han drar sig undan och håller sig från människorna som söker honom. Han talar om att han har blivit utsänd för att förkunna budskapet om Guds rike. Hans uppgift är att predika om det och vill fortsätta vidare till nya städer och byar. Han vill inte bli hyllad av människor som redan tror. Han vill förkunna till dem som ännu inte tror. Och i Matteus evangeliet så ger han möjligtvis ett annat typ av svar. När Jesus såg så mycket folk omkring sig befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön. En skriftlärd kom fram till honom och sa till honom: Mästare, jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans där han kan vila sitt huvud. Man skulle helt enkelt kunna tolka det som att han behövde dra sig undan för att vila. Och jag kan tycka att det är befriande att Jesus också behövde det. I beskrivningarna av helande undren så läggs det också ganska mycket betoning på hur människor runt omkring reagerar på det Jesus gör. Markus använder sig av en viss typ av berättarteknik och är flitig med förstärkningsorden när det kommer till beskrivningarna av hur människor reagerar och tolkar Jesus. Ord som stora folkskaror, hela folket, hela trakten, mycket folk, alla, folk från alla håll. Och citat som så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre finns att läsa. Synoptikernas beskrivningar visar bland annat att människors tro och tillit mer eller mindre beskrivs som ett inneboende villkor för att de ska kunna tro. Tron beskrivs som den attityd och hållning hos människor som öppnar för Jesus helande kraft. I Matteus 9:27-31 följer två blinda efter Jesus och ber om att han ska förbarma sig över dem. Då frågar Jesus: "Tror ni att jag kan hjälpa er?" När de då svarar ja och Jesus rör vid deras ögon, så säger han: "Ni tror och det skall ske." Människor tror innan undret har skett. De söker sig till Jesus i tro. Tron har en medveten riktning med en tydlig förväntan. Och det handlar om att till varje pris komma fram till Jesus. De bär den lame mannen, och när de kommer fram så bryter de sönder ett tak. Går vi däremot till Johannes evangeliet så upptäcker man ett annat mönster. Här är eller beskrivs tron som ett gensvar på Jesu gärningar. Man kan ta undret med vattnet som blir till vin som exempel ifrån Johannes 2. Jesus uppenbarar sin härlighet och lärjungarna trodde på honom. I exemplet med den lame mannen så hittar vi något liknande. En man som har varit sjuk i 38 år vet inget om Jesus och kan därför inte heller tro på honom, men han blir helad. Och efteråt drar sig Jesus återigen tillbaka från platsen för att det är för mycket folk där. En blindfödd blir också helad i Johannes 9 utan att först tro på Jesus helande kraft. Och Lazarus uppväcks ur döden fast hans systrar Maria och Marta inte har någon tro på att detta ska ske, därför att Lazarus har varit död i 4 dagar när Jesus kommer till dem. Jesus säger något väldigt intressant i den texten. Jag citerar från Johannes 11, 12 och framåt. Då sa lärjungarna: "Herre, sover han så blir han frisk." Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sa Jesus rent ut till dem: "Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, så är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom." Sen återuppväcks ju Lazarus från döden efter 4 dagar, som vi flesta av oss vet. Och jag tycker att det är intressant det Jesus säger här: "För att ni ska tro så är jag glad att jag inte var där." Han syftar då till att han inte var där vid händelsen av hans död. Och tron blir i det här fallet ett gensvar på Jesu handling. Skillnaderna gällande trons roll, plats, innebörd och betydelse är intressant i den här läsningen. Och då till dagens fråga: är tron ett villkor eller ett gensvar? Jag tror att det är så att vi lever med olika förhållningssätt till vår tro, lite beroende på situation, händelse, förväntningar och tidigare erfarenheter. Några av oss har säkert lättare för att ha tron som en inställning, som en attityd, som en hållning, och som gör att det blir enkelt för oss att se trons kraft framträda i form av bönesvar, i form av en oväntad lösning eller ett möte kanske. Vi kanske är några som söker oss till Jesus oftare än vi väntar på att han ska komma till oss. Några som leder fram andra, som ber och lyfter fram till andra till Jesus som vi vill ska bli välsignade eller helade. Och jag tror också att det är så att man kan känna att man vill att Jesus ska framträda först, så att man sen kan närma sig honom. En del av oss ber om en blixt från klar himmel, ett liksom överraskningsmoment som man inte kan förbereda sig på. Något som golvar en, får en att känna någon slags övertygelse. Och jag tänker bara på vad det hade gjort med en om man hade fått vara med om ett sånt där under som när Jesus botade den lame mannen. Hur hade det påverkat mig? Och jag kan inte låta bli att fundera på om jag hade varit någon som hade stått bredvid och sett på när det hade skett. Eller om jag hade varit någon som hade burit dit mannen och tagit sönder taket. Jag tror verkligen att det är så att när tron blir ett gensvar på Jesu eller Guds handlingar så överrumplar det oss. Det kan göra stora förändringar i våra liv och det blir minnesvärt. Det blir också någonting som vi talar om och berättar för andra om, som man skriver böcker om. Men alla de gånger som vi har hoppats på Jesus, bett om saker, önskar att han ska lägga sig i och ta hand om våra problem och vår oro, så tar vi alldeles för ofta det för givet när det väl löst sig. Då tittar man väldigt sällan tillbaka på det. Och då blir det inget samtal sen runt middagsbordet. Det blir ingen storslagen överraskning, men det kan vara lika storslaget ändå. Såklart kan man också lägga in aspekten i att vi som lever i ett rikt land, i en del av världen som inte har så mycket att vara varken rädda eller oroliga för, inte behöver tro och hoppas på Gud på samma sätt som någon som bor i en annan del av världen där misär ibland är ett faktum. Tillbaka till Matteus 9 som jag nämnde tidigare. Där har Jesus först ställt frågan om de två blinda tror att han kan hjälpa dem. När de har svarat ja säger Jesus, ni tror och det ska ske. Och i fallet i Johannes när Lazarus har dött och hans systrar är nästintill arga på Jesus för att han inte har kommit tidigare och kunnat rädda honom, säger han, för att ni ska tro är jag glad att jag inte var där. Vet ni vad jag tror? Jag tror att Gud ger oss det vi behöver. De svar och de tilltal vi behöver för att kunna tro. Han utrustar oss, men han lämnar oss inte heller utan utmaning. Utmaningar som också tvingar oss till att ta hjälp av varandra och av Gud. Oavsett om vi förhåller oss till tron med en attityd som öppnar för trons kraft eller om vi lever med en tro som närs av gensvar på Jesu gärningar, så får vi det vi behöver. Och om vi inte känner att vi får det, så kanske vi ska börja med att fråga varann om vilka bönesvar under våra liv som vi har upplevt. För de finns närmare än vi tror. Vi ska inte snåla med att ge Jesus äran, oavsett vad. Det är då tron får kraft, hos oss och hos andra. Amen.